Röster.
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 Dagens programledare är Olof och Per.
Dina röster i vardagen.
Are you ready to rock?
Nej, men skämt åsido. Det här är Fontänbubbel och idag är det en lite gråmulen dag den 11 juli 2024. Men vi håller humöret på topp, eller i alla fall försöker låtsas det här på redaktionen. För vi ska köra tema på rock and roll. Yeah. Sex, drugs and rock and roll. Minus det ena kanske eller det andra, det beror på. För vi ska hålla lite anständighet här. Hur känner du idag inför dagens ämne? Är det någonting du har rocken varit en stor del av ditt liv?
Ja, men det har det väl varit, absolut. Eller musik i stort har ju varit generellt har det varit en jättedel i mitt liv. Och då rock. Och den är ju klurig liksom så här, men vi kommer ju prata lite om det med definition av rock och vad det är, för rock kan nog vara olika saker för olika människor, tänker jag.
Ja.
Jag växte ju upp och så för mig var ju musik, allt var rock när jag var liten.
Ja.
På 70-talet liksom. Det var, alltså i mitt huvud. Och jag växte upp att bara lyssna på det pappa lyssnade på. Ja. Det var bara Motown-låtar och Beatles.
Ja. Motown räknas det som rock?
Nej. Men det var rock för mig.
Okay.
Och är Beatles rock?
Ja, det är också en definition som jag slåss med den frågan i 30 års tid. Liksom.
Ja, precis. Nej, men precis. Det är klurigt hur man ska förhålla sig. Och det är väl det lite vi ska prata om också.
Ja.
Idag sa vi vad vi hette också, eller?
Ja, det är jag som är Olof och han som är Per.
Precis. Så är det. Men jag vet ju att du är också jättemusikintresserad. Är rock... Mm. När det blev rock för dig? Eller blev det punk? När blev det hårdrock?
Ja, så jag... Alltså, jag tycker rock kan ju vara allting. Alltså, om man säger att man lyssnar på rock vid något tillfälle så kan folk dra allting ifrån någon sån här obskur garage-rock till så här tycker de om Jerry Williams eller tycker de om liksom...
Det är ju rock ju.
Liksom, det kan vara allting liksom, som är, liksom, och någon till och med Sven Ingvars för att bli traktade som rock liksom, jag bara, yeah, right.
Absolut, men det ska vi prata om, kolla lite vidare på i programmet, va?
Men utifrån olika perspektiv. Vi kör den första låten som är en av de allra första rocklåtarna.
Yes, sir. Get out in that kitchen and rattle those pots.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Bill Haley and His Comets med Shake, Rattle and Roll från 50-talet. Och alltså om vi tar rock and roll, ursprungliga betecknelsen på det, även rock and roll, rock and roll, så betyder det gunga och rulla, vilket kan härledas från dating i bilfordon under 40-talet och 50-talet och de rörelser som skapades i karossen vid de här sammankomsterna.
Ja. Men det är ju roligt man hör här för att vi stod och pratade lite i under låten så att, ja, att det är ju en blues,
ja,
låt liksom allt där. Men det, allting är helt rent tvättat.
Jo, det är skalat från de här lite, ja, och de här lite skitiga. Det fanns ju andra artister som lite Richard och Chuck Berry som körde lite smutsigare.
Ja, jag tänker också utifrån var det kom från början, ja, men liksom alltså verkligen den lantliga bluesen och sexperspektivet liksom i musiken.
Ja.
Och då är väl, jag tänker bara att det är väldigt lustigt att gunga och rulla då. Och sen så låter det så här helt, ja, liksom 90 graders vit fett liksom.
Ja, precis. Och han var ju en sån här gubbe liten, Bill Haley var ju en sån här lite överviktig gubbe i 30-årsåldern liksom, så det var väl därför de behövde posa med en lite mer svärmoström och sen lite yngre och lite snyggare kille. Några senare.
Några år senare, ja. Och vem var det då vi pratade om?
Yeah. Are you lonesome tonight?
Just det.
Eller Jailhouse Rock, om man vill ha något lite.
Precis. Och det är lustigt det där med alltså om rocken då, för vi pratar, alltså om man tittar på historik och vi pratade om det förut också, så var ju alltså rockmusik är ju också lika mycket identitet,
ja,
som det är musik på något sätt i ett kulturellt sammanhang. Sen när det slog igenom då, det var ju farligt liksom. Det var ju ungdomskultur, det var något som bröt mot den konservativa normen och allting. Sådär. Och sen så samtidigt så blev den ju, det var ju så tvunget att det var vita liksom, snälla artister som förde ut den här massan så att den blev kommersiell liksom. Så när man plötsligt insåg att oj, det här är väldigt farligt, då kan vi ju sälja.
Ja.
Liksom. Men det var ju inte det riktigt farliga som slog igenom på något sätt.
Nej, precis. Men där är det också intressant om vi jämför med dagens så här när vi pratar upp det, så var det på den tiden i jämförelse var det väldigt uppdelning mellan generationerna. Idag finns det ju nischade liksom extrema musikstilar som en viss kategori och subkultur lyssnar på. Då var det en väldig uppdelning mellan, alltså det var väldigt chockerande, men att så många, att det var sån klyfta mellan generationerna liksom, att det var ändå vad de liksom, vad många av deras föräldrar lyssnade på liksom.
Ja, gud ja. Och jag, men tänker liksom det vi pratade om i löpet, att jag lyssnade på det min pappa lyssnade på när jag växte upp.
Ja.
Så var det ju säkerligen inte på 50-talet.
Ja, nej, precis.
Sådär. Utan att det fördes ju med, så att hur var det för dig liksom? Lyssnade du på musik som dina föräldrar lyssnade på?
Ja, det var rätt så mycket så här från mina föräldrar, rätt så. Det var väl också lite från Motown som jag kommer ihåg liksom så, när jag var, men också min pappa lyssnade på Leonard Cohen till exempel och lite sån, och en hel del ganska snäll, en hel del lite smörigt, lite töntigt svenskt, lite töntiga svenska låtar och så.
Vad var en töntig svensk låt då?
Nej men till exempel vid något tillfälle så spelade han Vikingarna. Men det var väl annars, så var det väl kanske lite mer cred för den där. Men nej, men jag vill inte gå in på det för mycket.
Nej, men jag tänker då att det är intressant om man tänker då på att om man då definierar när rocken slog igenom och det skulle vara farligt och man skulle identifiera som ungdomskultur, sen för i det här fallet våra föräldrar då, över den musik de lyssnar på. Så, menar, hur, det kan ju inte vara farligt då. Vi, alltså, förstår du vad jag menar lite? Att om det är någonting som går i arv från ens mamma eller pappa, då har man ju dödat det farliga.
Ja.
Antar jag. Så då måste till exempel, du måste hitta en
annan
musik.
Ja, jag hittade ju annan musik från alltså det som nu tycker jag i och för sig att en hel del är bra som jag hörde i min uppväxt också, men det är ju inte, men av det som jag tycker är där jag hittar den här riktigt energin, den här riktigt farliga, då är det såklart inte från någonting som mina föräldrar har lyssnat på.
Nej, för du var tvungen att bryta dig loss från det och hitta din egen rock.
Ja, precis.
Musik, som givetvis var mycket hårdare då, eller stack ut på annat sätt.
Ja,
för det rör sig så liksom genom seklen. Det är lustigt där när man hör den här låten. Jag tyckte den var skitcool när jag var liten. Sådär. Sen hade jag ju under i stort sett hela mitt liv tyckt att, eller har tyckt att Bill Hay, det är så satans töntigt. Men nu har jag blivit så gammal så nu tyckte jag var rätt gött. Nu var det ändå ganska bra tyckte jag, den här Shake, Rattle and Roll. Är inte det hemskt?
Jo, nej, men jag känner mig lite kram. Alltså jag har det här liksom i historiska, alltså man kan tycka att någonting, eftersom det är en relik från en sån gammal tid, så är det på något sätt att även om man kan tycka att någonting låter datera, så blir det ändå att det blir coolt igen, just för att man har ett sånt historiskt perspektiv. Man går liksom.
Är det bara det eller är det bara att vi blir gamla?
Ja, det är en bra fråga. Det vågar inte jag svara på.
för det kanske man kan komma in på och tänka under programmet lite. Om man nu, alltså ungdomskultur och att vi har ju här till exempel på i Fontänbubbel till exempel, att när vi väljer musik till programmet, vi ska ha en låt med från i år i alla fall. Sådär, och det kan man ju diskutera. Liksom, men jag tänker att en anledning till att man lyssnar ju ofta, man diggar ju musik som var någonting från att man var ung.
Ja,
jag menar ofta liksom sådär. Ja. Och det finns en nostalgi inbyggd i det på något sätt. För man formas som man är ung och lyssnar på det som man känner starkt för då. Och samtidigt så betyder det ju också att rocken måste också dö med varje person som växer upp. På något sätt ju.
Ja.
Alltså det stannar ju där. Ja. Eller?
Jo, men absolut.
Ja, absolut tråkigt. Det är tråkigt tycker jag när du sa det på det sättet.
Ja. Nej, men
tänkte du säga emot mig så att det skulle bli en sån här härlig friktionsdiskussioner.
Ja. Nej, men... Nej, jag vet vad. Nej, men ska vi...
Vi räddar oss med en låt.
Ja.
Absolut.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Black Sabbath med War Pigs. Och det finns mycket att säga om man jämför den här låten med den förra, så är det som natt och dag.
Kan precis.
Man säga. Och det är 15 år mellan i alla fall typ.
Men tänk nog, 15 år, på 15 år
ja.
Så gick rocken från Bill Haley and the Comets, ja. Eller Comets till Black Sabbath.
Ja, ja precis.
Det är ändå vilken ja. Galen utveckling.
Och de har andra låtar som är ungefär i den här... I det här soundet också, som Iron Man och Paranoid och så en massa. Och den här är också lite speciell, den här War Pigs, för den är ju liksom lite grann, där har de en lite, den är lite arg så här i sin, den är kritisk på något sätt. Det handlar om det militärindustriella komplexet, så det är liksom en politisk låt på något sätt liksom.
Nej, precis. Och, 1970 sa du.
Ja.
Att den kom, ja. Precis. Och Black Sabbath var väl då det... finns ju många så här förnyare inom rock såklart under 60-talet som var det där stora när allting på något sätt exploderade. Sådär med liksom när bluesen och rocken med Stones som var rockare än Beatles, Jimi Hendrix, ja. Kinks
ja.
Och det här. Och sen så kom Black Sabbath och drog det här. Liksom, det var som att man vred in den klassiska musiken också och blandade den med bluesen på något
ja.
Konstigt sett ju. Och det okulta ja. Kom plötsligt in.
Jo, precis.
Så då levde ju det här farliga.
Ja, jo, precis. Det, på något sätt kan man ju säga att det är ju det Black Sabbath gjorde var att de tog ju grunden från till exempel The Kinks. De hade ju så You Really Got Me som var precis. Ju rätt så... Och även en del lite senare som The Purple och så. Men de la till någonting, något lite skräckinjagande element i det som gav den där lite extra edgen.
Precis, och det var ju som du sa, det här var hårdare än vad jag minns det.
Ja.
Som du sa nu, det låter ju fortfarande ganska ja. Rough liksom, ja, får man ju säga. Ja. Så här. Jag såg Black Sabbath på Roskildefestivalen för, jag vet inte, 2010. Det lät inte så här bra då.
Nej.
Som det lät här.
Kan jag tänka mig.
Men det är ju också intressant, jag tycker den är spännande den där med vad som är hårt genom 15 år tror jag. Mellan de här låtarna.
Ja.
Och sen så blir, nu var det här så hårt, så måste ju så måste komma någonting nytt som blir ännu hårdare. Du ja. Lyssnade ju på skatepunken till exempel ja. Med NoFX och allt ja. Det här. Och det är ju också så oerhört mycket skränigare, hårdare i hela attityden, snabbare
ja.
På många sätt. Och det är ju spännande att tänka när man lyssnar tillbaka på grejer att man... Jag tror vi lyssnade på någon gammal Nine Inch Nails-låt. Vi lyssnade på någon metal-låt här på redaktionen och så tyckte det var hårt. Och tänkte, åh gud, det låter som Nine Inch Nails. Så plockade vi upp någon gammal låt därifrån som jag hade diggat. Och så bara, åh Jesus, det här var ju sjukt mesigt. Alltså, tycker jag fortfarande. Men rent soundmässigt och liksom så här. Så man förändras ju också. Både ljud men också ens inställning kanske förändras.
Ja.
Genom åren utifrån vad man upplever är hårt. Att saker måste utvecklas liksom och gå... Måste bli extremare.
Ja.
På något sätt.
Jo, men absolut. Jag tänker och där finns ju en sån här där finns ju en sån här skala liksom så här, om vi tar som heter Moss Scale of Rock and Metal Hardness där det är några, jag vet inte vilka som ligger bakom det, men det är rätt så många tror jag som har varit delaktiga och rangordnat i olika låtar. Det är en sån här skala från rocken till det som man brukar kalla som den mjukaste rocken på nivå 1 till nivå 11. Och det är en lite glidande skala genom tiden. Alltså man utgår ifrån det man värdesätter och sätter olika sådana, det är ju vad man uppfattar kanske som idag. Men rock, där är det också rocken, även en del mjukpop hamnar i de lägre delarna av den här skalan. Allting som någon gång har klassats som rock eller kan klassas som kallas, sägas höra till, associeras med rock.
Okej, du menar att det kanske har klassats som rock och så när man lyssnar på det nu så är det inte det?
Ja, precis. Och det gör ju att om vi tar vissa låtar som till exempel Johnny B. Goode med Chuck Berry som var en liksom så här mellan liksom någonstans på nivå 3 då nu om vi skulle se det idag så var det typ nivå 10 eller 11 då på 1958 när det kom liksom.
Tänk då att man tycker att War Pigs låter rätt rå och hård nu.
Ja.
Det måste ju låta helt
precis.
Det var så över alla gränser på skalan då 1970.
Jag vet inte om War Pigs skulle jag väl gissa det ligger runt en sexa skulle jag väl gissa.
Idag
ja.
Oerhört faktabaserad kunskap också där, som ni vet.
Nej men alltså det är också lite svårt att dra den gränsen för där finns ju vi tar till exempel som vi snart ska prata om thrash metal som i allmänhet alltså vad vi tycker ligger betydligt högre än så. Men också det här hur det förändrats över tid och idag att man kanske inte riktigt har det är inte riktigt samma generationsglapp alltså att i olika generationer även om det skiljer såklart mellan generationer alltså preferenser och så är det liksom lite det är inte musik är inte riktigt kopplat till nya stilar inte riktigt kopplat till ungdomen på samma sätt utan det är liksom en del äldre stilar lite brutalare det är ofta kanske lite äldre personer som lyssnar på.
Och det är ju precis det är ju en väldigt så här, allting har blivit konstigt sammanblandat och vänts runt mot 50-talet till exempel då.
Ja.
Du och jag lyssnar på brutalare musik än vad, på ett sätt kanske än vad ungdomar idag gör då.
Ja.
Men det är kanske också en definitionsfråga av vad som är brutalt eller vad som är eller brutalt men hårdare.
Jag skulle säga där är det teoretiskt också den här Moss scale. Det är ju att en aspekt är ju hur produktionen låter.
Mm.
Alltså en annan sak är alltså hur atmosfären i låten om den är väldigt om den är liksom lite happy, om den är liksom så här upbeat. Då låter den ju snällare än när den är mer vemodig och lite bitter.
Mm.
Det är en annan aspekt. Och sen är tempot en aspekt också. Så det finns ju, och attityden, alltså texter är väl en annan fråga. Där är det liksom så här, men ändå attityden i låten spelar också en roll. Liksom hur in your face det är. Liksom.
Ja, nej, precis. Ja, ljudmässigt är ju väldigt mycket in your face idag.
Ja,
på ett annat sätt,
ja.
Såklart. Men vi var lite inne på med hastighet och tempo kanske. Tänk så att jag... och du pratade lite om thrash metal
som en
kanske en naturlig eller naturlig, men det blir en utveckling av om man tänker Black Sabbath börjar med det här 1970 långsamt stenhårt.
Ja.
Vart ska det ta vägen liksom och då går det snabbare och snabbare.
Ja, ju precis. Och då kommer vi till begynnelsen av thrash metal. Och som motreaktion då av hårdrocken, det som man kallar hair metal på engelska. Att den eran med de här stora mängderna av brandfarlig hårspray i början av 80-talet så var det ett gäng tonåringar som 1983, bra år, som idag är känt som thrash metal. San Franciscos stadsdel Bay Area var en central del i uppkomsten av den här genren. Metallica, vars band var Los Angeles baserat från början, flyttade till Bay Area och tillsammans med andra band, framförallt Slayer, Anthrax och Megadeth, startade genren som var inspirerad av New Wave och British Heavy Metal och Hardcore-punken. New Wave och British Heavy Metal, det är då som Iron Maiden och Judas Priest tolkar jag det som. Och hardcore-punk, det är väl typ som Minor Threat och Black Flag och sådana. Och dessa nämnda band ingår numera i begreppet The Big Four, det vill säga de mest tongivande banden i genren. Snabba riff och lika så snabba trummor med mer aggressiv sång än tidigare definierar genren. Metallicas Masters of Puppets blev en av de största hitsen i den här genren. Här kommer ett smakprov. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Metallica med Master of Puppets. Det har varit lite frågor, var ligger det här på skalan på den Moscale of Rock and Metal Hardness? Och utifrån Word of God, alltså den sidan, hemsidan där de har lagt upp en massa, så ligger den på så ligger den på nivå 8. Men man kan ju också säga att det fanns ju redan på den tiden, så fanns det ju låtar som låg, om vi tar till exempel Slayers Angel of Death, som klassas som en väldigt hård nia.
Liksom. Den är hård, för jag tänkte på det. Ja. Att min känsla av de här, att Slayer är ändå hårdast av the big four. Liksom. Ja. Och det får jag rätt då i skalan också? Då?
Ja, jo, precis.
Ah, okej, skönt. Tack. Word of God.
Ja. Och ja, vi har en ny gäst här som...
Den är på. Det är bara att köra hårt.
Du har en artikel där.
Nej, men jag tänkte först, vi pratar ju rock här.
Ja.
Och vi känner ju dig ganska mycket som någon som diggar hiphop. Ja. Här på redaktionen och Fontänbubbel.
Precis.
Sådär, men vad var liksom när du var liten? Sådär, vad var det för rockmusik som sprängde gränser för dig? Liksom? Eller som du som kände såhär, det här var farligt och läskigt.
Mamma var en Rolling Stone när hon växte upp. Så jag blev inspirerad av henne. Och för egen del var mycket i Europe, Fan och Countdown, var jag helt förälskad.
Var det så alltså?
Ja, den låter. Spelade jag så många gånger när jag var liten, om och om igen. Mm.
Så hårdrocken liksom, den pudelrocken blev liksom
precis.
Lustigt.
Ja.
På en skala kanske Stones skulle anses som farligare än pudelrocken, eller?
Ja, kan man säga.
Ja.
Jag har skrivit en text om rock och kreativitet. Jag tänkte läsa det.
Varsågod.
Ja. Rockmusikens födelse är ett bevis på människans gränslösa kreativitet och strävan efter konstnärlig frihet. Från att ha uppstått under mitten av 1900-talet revolutionerade rockmusiken det globala musiklandskapet och gav en ny generation en röst som längtade efter att byta sig loss från traditionens bojor och omfamna en ny rebellisk anda. Rockmusiken blev snabbt mer än bara en genre. Det blev en symbol för kreativ frihet och kulturell revolution. Rockmusikens födelse och utveckling visar den djupa påverkan som kreativitet har på mänskligt uttryck. Den som står som ett kraftfullt bevis på konstnärens genialitet som vågade utmana status quo och banade väg för nya former musikaliskt och kulturellt uttryck. Som en symbol för kreativ frihet kommer rockmusiken utan tvekan fortsätta att inspirera framtida generationer och påminna oss om de oändliga möjligheter som uppstår när kreativiteten inte känner några gränser. Rockens anda av kreativitet och den kreativa pulsen i rockmusik är sannligen häftig.
Intressant. Och kreativitet och mycket kreativitet och det här med hur liksom bryter normer.
Precis. Men,
och det är ju spännande. Kommer rocken... Jag tänker att vi har ju pratat lite, eller vi har funderat lite med det här med när du säger att rocken kommer fortsätta spränga gränser då. Mm. Har du inte sprängt alla gränser redan?
Ja, kan man säga.
Men hur ska den kunna fortsätta då?
Man kan säga så, vad innebär framtiden för rockmusik när det gäller kreativ innovation? Liksom?
Nej, precis.
Ja, det är en jättesvår fråga.
Ja, det är en svår fråga, absolut. Ja. Med tanke på, man hörde de här 15 åren mellan Bill Haley och Black Sabbath till att vi lyssnar precis på Metallica och dagens musik. Jag vet inte, har du några tankar då? Vad ska det ta vägen?
Ja, så man undrar eftersom rocken verkar inte utvecklas så mycket, alltså de flesta utifrån information jag fått till exempel om min gitarrlärare som har en del yngre elever, så verkar det ändå som att det är något nytt som börjar röra sig under ytan i Japan till exempel, att en del japansk musik som kör rätt så rock och liksom det här och det här skatepunk soundet vi pratade om innan, att det verkar på något sätt ha någon form av ny förpackning på något sätt i Japan.
Jaha, okej. Spännande.
Ja.
Nej, men det är ju så inrutad i sitt här bor vi i väst och
precis. Men det verkar ändå här, om det stämmer så tyder det på att det kanske inte är så mycket rockens utveckling kanske sker i andra delar av världen nu än vad vi, alltså det är kanske de som ligger i framkant till exempel i Japan och övriga Asien
jämfört med precis.
Jag tänkte
vi är inte satta att härska över världen i all evighet.
Jag har en fråga kring det.
Okej då. Förlåt, Mattias.
Jag har en fråga kring det just. Alltså, hur har rockmusiken utvecklats över decennierna, men det ändå behåller sin kärna och kreativ frihet? Liksom. Hur det utvecklas från början och ny modern? Liksom. Ja, men, under decennierna.
Ja, men och det är väl precis det som är så svårt. Alltså, så här, i början kunde man väl se, som vi var inne på förut, den här väldigt snabb utveckling på olika sätt. Men sen plötsligt splittrades ju upp i, som det är idag, liksom, att det är så himla diversifierat. Och liksom, och
hur har den digitala tidsåldern påverkat kreativiteten och distributionen av rockmusik?
Ja, distributionen har ju påverkat väldigt tydligt.
Absolut.
Någonstans att pengarna har upphört att strömma till artister på många sätt. Liksom. Ja. Och tillgängligheten är enorm för konsumenten. Och det måste väl ändå göra någonting, tänker jag, med den musiken. Alltså, det måste ju påverka musiken på olika vis utifrån tillgänglighet och mängd och kvantitet. Liksom.
Ja, alltså när det blir så lätt att få tag i musik att man bara kan klicka på datorn och hitta på Spotify eller YouTube, så blir det väl också lite svårare att väcka fast intresse, att någon förbereda världen i behov av något nytt, eftersom alla kanske kör samma liksom.
När det blir en del i hela den här liksom utjämningen av allting liksom på något sätt. Ja, och om då rock är utifrån definitionen vi börjar med revolutionär liksom, eller ungdomsinriktad identitetsskapande mot någonting, så blir det ju klurigt.
Ja.
För det kan ju inte gå de vägarna då. Spotify kan ju inte vara liksom plattformen för revolutionen då.
Ja, nej, precis.
Ja. Jag har en sista fråga på. Hur tror ni ikoniska rockartister tänjer på gränserna för kreativitet i sitt arbete? Till exempel texter och sånt på den back in the days. Alltså, hur skrev de sina texter och brainstormade dem? Hur lång tid lade de vikt på just den kreativa processen i låtskrivande? Det är svårt.
Jag menar, samtidigt med hela 70-talet, alltså droger var ju en stor del av hela liksom, utvecklingen av hårdrocken och psykedelikan och det här. Ja, liksom. Men jag vet inte, det där det är som säkert olika för olika artister och olika typer av, vissa ville väl bara väl jätte, alltså så som allt artisteri, vissa har väl en jättetydlig liksom ambitiös agenda, vissa vill bara träffa brudar. Alltså så här, det är väl liksom,
jag kan ju säga för egen del, det har kanske inte så mycket med kreativitet att låtskrivandet i sig att göra, men jag känner genom åren har jag fått en mycket mindre romantiserad bild av rocklivet. Jag tyckte det verkar ju helt fantastiskt att prata hela natten och så. Men idag känner jag att om jag skulle leva ett sånt liv, skulle jag hamna i en sån här varje dag i en ny överlevnad, att jag ska försöka överleva idag, känns som. Och det känns inte som en känsla jag skulle trivas med i längden.
Nej, liksom. Kanske. Det är därför du och jag gillar Shake, Rattle and Roll igen.
Kan vara det.
Precis. Ja, bra fråga, Mattias. Ja. Men klurig, jag tål att tänkas på.
Ja, exakt. Ja.
Tack så mycket. Tack. Men det är ju spännande det här med identitet och ungdomskultur och vad det tar vägen idag. Liksom. Jag tänker mig att det är, som vi var inne på, den digitala världen där det bara sprutas ut och det är så tillgängligt. Och man kan också göra musik. Ja. Så oerhört mycket enklare. Rockmusik kan man ju göra hemma i sovrummet.
Ja,
när man 1970 var tvungen att boka in en asfett studio för att spela där. Och det pratade vi lite förut med dig, Tina. Välkommen upp.
Hej, tack.
På redaktionen då, kring vad finns rocken idag? Liksom? Vad tror du?
Alltså det beror på vad man menar ju såklart, det kan man säga med allt. Men jag tror att, alltså ni pratar ju lite grann om det här med drogerna, med droger och ungdomskultur och det revolutionära och liksom spränga gränser och sådär. Men en intressant fråga som dök upp lite innan då var ju, vad är ungdomskultur idag liksom?
Mm.
Det är ju i alla fall inte, alltså man ser ju jättemånga exempel på att ungdomar idag är mer konservativa än vad man har varit under tidigare årtionden. Alltså ungdomar dricker ju ingenting idag, det gör de väl. Men ungdomar dricker mindre. Och det har ju precis varit Europaparlamentsval. Vilka vann i skolvalen?
Ja, det var typ Sverigedemokraterna och Moderaterna.
Sverigedemokraterna och Moderaterna vann i alla, alltså överallt, i alla regioner.
Oj. Jag vet, visserligen
på... Så på, alltså, om man ska tänka, om man tänker sig att rock'n'roll är liksom spräng bort det traditionella, fuck you till allt. Alltså, om man tänker sig att rocken är det, så kan det i alla fall inte vara någon ungdomskultur längre. Alltså, eller...
Nej, inte på det stora... Alltså, så
nej,
som
nej,
var,
precis. Inte så som det var 68. Nej, eller liksom, så kan det ju inte vara. Sen så är det klart, det finns ju rebeller. Rebeller kommer ju alltid finnas.
Mm. Nej, men nu pratar vi ju generaliserande såklart utifrån en idé. Ja, det är ju helt intressant att... ja, förlåt.
Nej, säger du.
Nej, kör.
Ja, men frågan var ju liksom, finns rocken? Rocken är ju något annat då. Alltså, det som är mest populärt nu är väl hiphop.
Mm.
Så... Jag vet inte, alltså, jag vet inte hur abstrakt man kan bli, men om man kan säga så här, kan man kanske säga att hiphopen är den nya rocken?
Det har man väl tagit med ända sedan 90-talet har man väl sagt det, att att det var liksom att det nytt på nytt, att när det var nytt, när grunge inte upplevdes som så farlig längre, så tog Dr. Dre och Snoop Doggy Dogg och de över, och de verkligen kunde på trovärdigt sätt framstå som farliga liksom, i sin image och sina texter. Och, liksom.
Nej, och, den är, men, och det är ju intressant, för där har man ju ytterligare en definition då, nu pratar man ju inte hiphop, nu heter det ju rap. Alltså just det är ju inte hiphop längre, så att är det, eller det finns hiphop, men...
Men på min tid använder man begreppen parallellt.
Precis. Rap och hiphop?
Ja. Mm. Alltså ibland sa man rap, ibland sa man
hiphop. Jo, precis, men jag tror inte att det är
synonymt,
det.
Alltså menar du?
Ja,
alltså
att, ja.
Jo, men så var det när jag var ung också, absolut. Ja. Men så tror jag inte det är längre. Och det är intressant att vi pratar om ungdomskultur och det här. Så, hallå, finns det någon ung i rummet? Mm. Hallå?
Ja, precis, gamlingarna står och spekulerar här.
Precis. så att det, men det är ju spännande. Jag tycker det är jättespännande det där med revolution. Liksom. Ska Moderata ungdomsförbundet bli de som... spränger rockmusikens gränser. Det är svårt att tro.
Fast
utan
jag har en liten sån här invändning mot resonemanget. Kan man väl säga att när man pratar om dagens ungdomar, så kanske man, en sak man kanske ska tänka på då också är att det är en liten polarisering mellan könen också. Alltså att unga män tenderar att vara mer konservativa, medan det kanske ser ut att gå i andra riktningen när det gäller unga tjejer.
Mm. Men det finns ju så här tradwives och vad heter de här andra?
Jo, det finns ju också. Det finns ju alltid trender.
Soft
liksom
girls
så.
Och...
Ja, det utforskade vi ju en tidigare podd.
Men det finns det också. Men jag tänker, det kan bli som Kurt Cobain sa, att det är kvinnor som kommer leda rocken i framtiden.
Det är inte omöjligt.
En vision som
man kan ju se på i alla fall i mainstreammusik och listor och allt.
Ja.
Så är det ju redan.
Ja,
alltså,
jo, precis.
Ganska mycket det, så han fick ju rätt.
Ja, och det var inte många år efter att han slog igenom som det ändå blev ungefär väldigt mångfald av kvinnliga artister innan.
Fast han trodde nog att rocken skulle låta som hans idé om rock var, så som vi alla tror.
Ja.
Att det skulle, och sen så, ja, men lite som du var inne på, att det, Man utgår ju från sig själv och den rockmusik man har lyssnat på, så tänker man att det kommer utvecklas i den riktningen, men det går ju helt åt ett annat håll, fast identiteten och kulturen är, den flyttar sig sidled eller upp eller ner eller något sånt där, men och musiken förändras.
Den vill fjärma sig från det som är liksom normalt och rätt och riktigt just nu. När jag var yngre, så jag är ju född på 80-talet. Och då var väl, alltså jag vet, det här har jag inte liksom verbaliserat för mig själv, men jag bara tänker nu på att 80-talet var ju väldigt liksom polerat och snyggt och fitness och lyckra och bara wow. Jag tyckte väldigt mycket om allt som var så här fult och rått och det fick jag säkert mycket hemifrån också från mamma och pappa och så. Så att jag drog så det liksom, tyckte det var coolt och häftigt.
Okej, alltså, men du gick i föräldertraditionen.
Ja, det gjorde jag, absolut. Jag kanske fortfarande inte har, alltså jag kanske fortfarande inte har brutit mig loss från dem, jag vet inte.
Nej, du bröt loss från samhällsnormen istället. Så att det låter lite som nutid när du pratar om 80-talet var, så det kanske också
det går i cykler. Ja, men det är hela tiden tror jag också, ebb och flod liksom.
Men hörni, ska vi ta en låt och så kan vi gå vidare lite i den här liksom, genus-tanken lite kanske.
Absolut.
Downtown bass thudding drown as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is.
Smooth swings, smooth swings.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Little Sims med Mood Swings.
Precis, och det kanske var den nya rocken då. Utifrån vad vi pratade med Tina om. Eller,
precis det här nya. Och det var också någonting om att, som vi tidigare var inne på, att att Lady Gaga ser sig själv som rock. Artist.
Ja, precis. Det, och det är ju jättespännande när slagermusiken. Liksom,
ja, precis.
Men du, jag tänkte också lite så här, det är ju intressant, nu vi pratar ju lite här om att Kurt Cobain sa att kvinnor är liksom kommer leda rocken. Så här, för rocken är väl egentligen alltså så som samhället har varit ett patriarkalt samhälle genom århundraden. Liksom, så rocken har också varit extremt. Alpha male, testosteron.
Ja,
jag tänker två sådana tuffa killar som du och jag liksom, så här, det är ju ganska självklart att vi är sådana rock coola rockkillar liksom.
Ja, precis. Och där är det liksom att de har haft de här att det är ofta, även om det har funnits kvinnliga rockat just egentligen ganska långt tid på, så är det ändå de manliga som har dominerat, och det var inte förrän ganska sent på 70-talet började väl dyka upp mer, och sen på 90-talet så blev det, och framåt så har det börjat bli mer och mer, men också livsstilen, att det har varit dess text, låttexterna liksom, det här lite alfamejlaktiga, och att de är tuffa och hittar, får alla brudar, och sen lite grann hur vissa artister har levt när de har härjat, liksom sex, drugs and rock and roll. Där ser man ju att det är inte så vackert alla gånger liksom, så att, för det är, ibland har de levt precis på det sättet, och då har varit en del liksom utnyttjande av.
Ja, men precis, alltså just med det i sig, men just den sexistiska biten av det liksom, hur det där används liksom, eller hur man använt sin position liksom också utifrån. Nu kommer jag inte på de här olika begreppen, men det var väl något som hela MeToo uppdagade ju också så här, extremt mycket kring hur, otroligt nog, vilket alla visste redan genom alla decennier liksom, att manliga rockstjärnor och artister har utnyttjat väldigt unga kvinnor.
Precis. Och det är en historia som går tillbaka ända från 50-talet, Jerry Lee Lewis till exempel. Och nu senare under 80-talet så hade vi till exempel Aerosmith och flera andra band. Liksom.
Precis, och tack och lov så kan man hoppas. Eller skulle man vända på det då, så nu när kvinnliga artister, det skulle bli intressant. Nej, jag ska inte gå vidare i den tanken, vi skiter i den. Men du har ju kollat, eller jag vet att du, Olof, du har ju liksom bra koll på sådana här riktigt olika nördkunskaper och grejer. Men det är ju intressant, du har ju den här hela Chad-idén då som finns kring de här frågorna egentligen på nätet då, såklart. Va?
Ja, vi är ju två chads, jag och Per.
Absolut.
Men det finns ju en sån här, det finns ju två stycken musikkompasser där det är liksom rockband som det är någon kille som har gjort, någon YouTuber som gjorde någon sån här som heter The Incel Music Compass. Alltså incel, det är ju de bittra unga killar som aldrig får ligga i princip, eller är de bittra, och då är det att de har klassat, han har då, den här killen då, Finn McKenty heter han har klassat olika band, alltså dels utifrån, inte bara, ibland är det utifrån hur banden själva är, men också utifrån hur fanbasen är. Så fanbasen behöver ju inte, det behöver ju inte betyda att bandet i sig är incel, utan kanske framförallt fanbasen. Men många gånger så är det ju liksom banden också. Men då finns det fyra kategorier. Det finns alltså fyra olika sorters incelmusik. Den som är nördig och smart, den som är korkad och dum, och den som är arg och den som är ledsen. Och vi har till exempel ett band som Deftones som är sån här, vad kan man kalla, nu-metall liksom, så här
på något sätt, absolut.
Liksom så här rätt så långt åt ledsen och rätt så långt neråt dum också, eftersom han är flat earther, en
just
av dem.
Det.
Och sen har vi i andra en, i också på dum har vi men på arg har vi längst ner i den hörnan, både arg och dum, har vi Cannibal Corpse med låtarna som Fucked With A Knife och sådana saker. Och även om de är helt oseriösa, det bandet, och förmodligen fansen också, de vet, så är det ändå en atmosfär, alltså just den här att det, de skriker det Fucked With A Knife, och det liksom triggar ju verkligen jag kan tänka mig att det verkligen triggar en incel hjärna, liksom, hela den mental liksom, atmosfären och stilen på det här, Fucked With A Knife, och liksom det är ganska uppenbart att rikta sig mot kvinnor, tycker jag. Att det är svårt att säga, men det kan ju gälla alla. Det kan gälla män också. Liksom.
Nej, absolut.
Nej, men också på, och sen i nördig smart liksom, så har vi Descendants som var ett amerikanskt punkband som spelar såna här, som var en av de första college hardcore liknande, som väldigt mycket texter. Åh, varför väljer du mig? Varför väljer du inte? Varför väljer du inte mig? Varför väljer du honom? Jag som alltid har varit den som du har lutat emot och gråtit på liksom. Varför kan inte jag hitta någon? Varför kan inte du välja mig liksom så?
Jaha, är det sänden så alltså?
Ja, de är okay. Inceller.
Jaha, okej. Okay. Det ska jag berätta för min polare.
Ja, och sen har vi Chad-musik också, som är den kanske vanligaste kategorin rock, alltså både fan. Och där finns ju band som till exempel Five Finger Death Punch, som är riktigt, som är musik för fem barns pappor.
Jag vet en annan också som gillar det.
Ja, sen har vi sånt som till exempel, jag kommer inte ihåg olika parametrar, men till exempel Drake ligger där också, men han är så där fake chill liksom, så där att han är liksom så där rätt så ändå rätt så toxisk, men ändå liksom chill, att han är liksom så här fake chill så där att oh, you used to be such a nice girl, but blah, 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 blah. och sen har vi Nickelback och de banden som är riktigt. Och Chad, det är ju så alpha male, den här.
Så vi typiska. Som Chad, så vi gillar Nickelback.
Ja, ja, men absolut.
Absolut, det gör vi.
Världens bästa band. Nu vi lägger på nästa låt, så kommer vi köra ytterligare ett fokus snart. Hej. Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi hörde var The Pipettes med Pulse Shapes.
Det kan man inte säga var en Chad-låt egentligen, va?
Nej, det var en travesti på någon sån här girly...
Precis, och det tänker jag när jag lyssnar på det. Det är intressant så här, det är väl 60-tals girlpop liksom. Ja. Fast den är gjord 2006 då.
Ja.
Det kanske inte är rock på det sättet. Men ändå, är det så att musik... När musik har gått så långt att man gör en pastisch på det och får en världshit... Som det här var.
Ja.
Då är det svårt att säga att allt det där, att det finns någonting kvar vid den, liksom det här i ungdomskulturen, det farliga.
Ja.
Så är det så att när pastischen kommer, då är genren död?
Ja, det känns lite grann. Alltså, jag fick lite grann samma tankar när den här Buffy Begging You For Mercy, när det kom, att det lät som en 60-tals också. Ja, där
precis,
man
just det. Precis.
Det kändes också som en sån låt som att den skulle lika gärna kunna göras på 60-talet.
När man gräver det som har varit, precis.
Ja. Och det finns väl, ja, den här bristen på, och det känns kanske, det känns som en diss att säga det kanske, men att det kan uppfattas som att det symboliserar brist på originalitet liksom, när man, och nyskapande.
Men det kan man väl tänka, att saker har hållit på så länge, saker, men alltså hur långt, som vi har pratat om hela programmet, hur långt kan saker utvecklas och liksom, hur långt kan man driva saker? Och då har vi faktiskt ytterligare en gäst där vi ska nörda ner oss lite i just en väldigt utmärkande aspekt av hård rockmusik, kanske death metal och grindcore och allt det här liksom. En sångstil som utvecklades när, vet jag inte riktigt, men kanske vi får veta nu, som growlmusiken, eller growlsången. Välkommen, Sarana.
Tack så mycket. Ja, det är precis, vad sa du, när den utvecklades, growl?
Ja, men jag tänkte att vi kanske får veta lite nu vad det är bakgrund till det liksom.
Ja, så då har jag jobbar som sånglärare, men jag är inte specialist på såna här effekter, så jag tog hjälp av en YouTube-sånglärare som jag tycker är väldigt bra. Och han intervjuade en distortion-expert från Chile. Och det, och den här killen, han då forskar om distortion, och distortion är allting, alla de här och allting annat man lägger på rösten som inte bara är själva skönsången. Så han studerar det, och så pratar de om lite sätt man kan åstadkomma det. Och det första de gjorde var att berätta om exempel i historien när man använt olika effekter. Och då har vi till exempel Louis Armstrong. Hur låter han typ? Kan inte härma det. Men det är, så då han growlar. Och i gospelmusik så använder man massa sådana effekter. I blues, alla möjliga genrer. Vi har till exempel i, ni vet sån här... throat music, guttural music, vad heter det?
Strupsång.
Exakt, strupsång. Mm. Det är också effekter, det sjunger man på olika ställen i världen. Så ja, men det är väldigt vanligt. Ett vanligt sätt att berika musiken. Och inom rock så är väl den mest speciella death growls. Jag vet inte om någon av er kan härma det.
Här och nu.
Pounded into gas!
Ja, exakt!
Om någon kan så är det du, Olof.
Superbra. Och det är spännande med Death Growl, hur man producerar det ljudet. För att man, det låter ju väldigt, väldigt starkt. Det låter som man anstränger sig väldigt mycket. Men i själva verket, så det man gör med stämbanden, det vill säga det man sjunger med, de delarna i rösten som vibrerar, det är det som gör att vi får toner och så. Så vi har stämbanden, men ovanför dem har vi också de falska stämbanden. Och när man sjunger The Death Growls, då är det så att de äkta stämbanden, det vill säga det jag använder nu när jag pratar, då använder jag mina äkta stämband, de jobbar inte så hårt. Utan de jobbar ungefär lika mycket som när man sjunger i falsett. Så de chillar ganska mycket. Man ska slappna av ganska mycket där. Men däremot de falska stämman, det är de som går ihop. Man får den där, det här ljudet. Och det var en röstforskare och röstläkare i Kalifornien som heter Christopher Idebski. Som jag har träffat faktiskt när jag var på en konferens för några år sedan. Han blev nyfiken på varför alltså death metal-sångare, varför de kan stå och skrika eller göra det här ljudet då en hel kväll och sen gå tillbaka nästa dag och göra samma sak. Medan personer som var som lärare sliter ut sina röster och får reella problem med rösten, till exempel stämbandsknutor och sådana saker. Och då kollar han med en höghastighetskamera i hur de här death metal-sångarna producerade ljudet. Och det han såg då var att de äkta stämbanden, de går knappt ihop. Så de slår inte ihop. När jag pratar nu så måste de slå ihop. Det är så jag producerar ljudet. Men när man gör det här så jobbar de knappt. Och det är just när de slår ihop, det är då man kan skada dem. Om de slår ihop för mycket och för länge och på fel sätt. Men så i själva verket så the death metal singers, de sparade sina äkta stämband. Mer än till exempel då lärare. Så man kan ju inte ha en lektion så här, eller det kanske man kan, det kanske är bättre. Men ja. Ja.
Du, så jag tror att men då, idén är ju bara aggressivitet och gå ut och bara leva ut allt på scen då liksom. Så, men tror du att de är skolade då liksom i den här, jag menar inte som en så här att du vet, men skulle det vara så tror du liksom, eller kan man, är det bara något som kommer automatiskt till en, att man har liksom förutsättningar för att det bara, wow, jag använder mina false vocal cords helt automatiskt utan att ens vet om det.
Jag tror absolut att vissa personer bara vet hur de ska göra och tycker det här är väldigt enkelt och det kommer helt naturligt. Men jag vet också att man kan verkligen lära sig det och att i själva verket så alla vi som sitter här i det här rummet, vi använder ju sådana ljud on a daily basis, alltså varje dag använder vi det. Till exempel när man väntar på bussen eller man blir arg, bara åh! Gud vad störigt! Så, vi säger ju så, allihopa kan ju säga det. Så det handlar mest om att lära sig att göra det mer kontrollerat och att lära sig att göra det samtidigt som man sjunger och att göra det under längre period och att inte spänna fel muskler samtidigt. Ja, vad är det svar?
Ja, spännande. Ska vi, jag tänker, nu går tiden. Ska vi lyssna på en liten snabb growl-låt och ska vi innan göra det, kan vi alla tillsammans köra en sån här growl-suck i rummet som du säger, om du leder rummet i en sån här nu och sen går vi rätt in i låten.
Okej, vi kör på tre.
Okej.
En, två, just det, på tre. En, två.
Jag bara sa det, Olof. Det var en 11.
Ja, 10 eller 11.
10 eller 11. Det var Dillinger Escape Plan med Panasonic Youth som ett exempel på det Saranna pratade om, det här med growling-teknik då. Kan vara ett av de bästa liveband jag någonsin har sett det här. Och det var ett jävla growlande i,
ja, verkligen.
I timmavis, höll jag på att säga. Men du, nu är programmet slut egentligen, va?
Det är lite synd, men allting går mot sitt slut. Allt har sin tid. Men vi har pratat om rockmusiken och i lite olika tappningar och tyvärr har vi inte fått med allt. Vi har inte fått med punken så mycket till exempel.
Man kan inte få med allt, det är så.
Och inte rockabilly eller och inte dansband heller, men det kan för lika vara. om det är någon klass som...
Ja, nu var det ju rock vi skulle prata
om. Ja, precis. Så att det, mm. Men det finns som säger, ja men Sven-Ingvars, det är fin gammal rock det också. Nej men alltså vi tackar så hemskt mycket våra gäster och publiken och de som var uppe då. Det var ju Saranna nu som gav oss lite liten lektion i growlteknik. Och så hade vi Mattias och så hade vi Emil som var som vi fick spökläst en text ifrån. Och så, men ja, inte minst...
Förlåt? Vi hade Tina också uppe.
Vi hade Tina också uppe, ja.
Stora applåd för våra gäster.
Som hjälpt oss med tekniken. Och stora applåd för våra gäster. Och det är jag och Per. Och jag tackar dig så mycket, Per, för
tack
det här.
Tack, Olof. Det var jätteroligt faktiskt. Och allting tar ju slut. Vi pratade om rockens slut ju.
Ja.
Sådär, jag tänker vi kan väl gå ut om en väldigt modern... Ett ungt band. Jag var på Roskildefestival nu. Och ja. Det var intressant. För det var fast med inte mycket rock i mitt 53-åriga perspektiv. Mm. Men jag såg de här. Och det låter ju inte som rock lätt. Mm. När jag var ung. Men hela deras attityd. Men det var helt uppenbart när man såg dem att detta är ett rockband.
Okay.
Så vi kan väl lyssna på det. Yep. Water from your eyes. Och sen och så säger vi tack och hej.
Ja.
Okej.
Okay. Tack för idag.
Hej då allihopa.
Ses nästa vecka. Baby.